Älskar Rina, det var en snygg rysk flicka, en ung. Och han hade piano på sin bio till och med.
Han hade försett sig.
Han hade försett sig, men nu vet jag inte hur länge han fick behålla det. Men när vi var här på det här stället på våren i maj månad så hade han piano i sin bunker. På ett fruntimme. Och det var ju något ovanligt. Och det var ingen som tyckte om detta. Alltså, det tyckte man att det gick för långt. Men i alla fall, på sommaren när vi gick tillbaka så var det lite enklare på grund av att man fick tag i majs och meloner och sådana saker. Och då lärde jag mig, ska jag gå i ställning så ska jag inte ställa kanonen så att ryssen får syn på den. För de kommer alltid med sina stridsvagnar, 15 stycken varje dag. Du kunde skjuta ner 14, nästa dag var det 15 igen. Eller om du skulle skjuta ner alla 15 så var det lika många nästa dag. Så jag vet inte var de har fått så många ifrån, men det räckte ju att komma med 15 mot oss. Och sen ändrade vi taktiken. Vi la oss alltid i en dalgång. Var det en by så låg vi framför byn. Och så hade vi höjden framför oss, några hundra meter. Så lät vi russen komma ner halva höjden. Förut var det tvärtom, så låg vi på en höjd och russen var i dalgången. Nu var det tvärtom. Så när de kom över kullen, halva kullen ner, då kunde vi ge eld och så låg de. Och fanns ingen möjlighet att kunna springa tillbaka. Men då kom de med stridsvagnar och jagade fram sina egna. Sköt med skarpa skott, kulsprutor, mellan sina egna soldater som hade lagt sig. Så du kunde ju se när kulorna träffade marken så dammade jag och kom jag märken upp. För det kunde man se med blotta ögat. Och de drog sig inte för att köra över sina egna också när stridsvagnar kom. De kunde inte undvika att någon kom under lappfötterna till exempel. Och så fick de syn på några tyska kulsprutor näste till exempel. Körde de fram, sköt de lite grann på det. Sen körde de fram, öppnade lucka i botten på stridsvagn, släppte ner några handgranater eller sånt där. I hålet där tyskarna satt, va. Sen väck var de. Och det är hemskt att se.
Sommaren 1943. Hans Fischers kompani befinner sig i Taganrog vid Azovska sjön där fronten ligger stilla. Soldaterna har alltså förflyttat sig 40-talet mil från den ursprungliga ställningen utanför Stalingrad. Hela tiden till fots. Först i bitande kyla, nu är det sommar och tryckande värme. Och ibland får soldaterna tillfälle att få lite extra tilldelning.
På förmiddagen så kom kompanistabens bil bakom där. Men 3-4 flaskor, jag vet inte hur många flaskor, konjak bland annat, cigaretter, choklad, det var flygvapnets choklad i plåtböcker, det är nikotin i, jag vet inte vad det kallas, det håller det vaken, väldigt eftertraktat var det. Och det fick man köpa och betala för, och jag dricker ju ingen sprit i vanliga fall, jag delar en flaska konjak med två andra och betalar en 10 mark. Vad det nu var. Jag vet inte vad det kostar. Vad skulle man göra av? Man kan inte supa sig full. Utan jag tog spriten och hällde det i min fällflaska. Kanske smaka lite. För vatten fanns det inte på reträtten på sommaren. På vintern hade man ju snö. På sommaren fanns det inget vatten. Man kom ju aldrig till en by och sen fick man passa sig och inte ta vatten som var förgiftad eller var något annat. Och det var så långt du kunde se bara meloner, vattenmelon och den andra gula melonen, bananaktig, vad kallas det?
Honungsmelon.
Honungsmelon, så kallas det, ja. Det kunde man äta. Men jag tog den här vattenmelon, den lila färgade, pressade den saften och så fyllde vi våra glasflaskor där konjagen hade varit i med saften och även in i fällflaskan. Nu var det ju sommar och värme. Det var 30 grader varmt i skuggan och hur mycket i solen, det vet inte jag. Och så fältflaskan är utav aluminium dessutom. Och sprit och saft, den är juicen tillsammans i värmen, aluminium. Det blir någon kemisk blandning där. Men jag var ju för dum för att kunna begripa vad som skulle hända. När jag hade druckit detta då, den natten och kanske följande dag, jag vet inte hur länge. Jag blev ju så sjuk, magsjuk. Jag kunde inte behålla maten, den åkte ut direkt. Och jag magrade ännu mera, trots att man var ju magrad redan då. I alla fall, från och med den dagen så var turen inte med mig, tyckte jag. Men nu efteråt kan man väl säga, det var väl tur att jag fick den här spriten. Annars hade jag inte klarat livet. Jag hade aldrig kommit därifrån.
Det här är historien om soldaten i Tredje riket. Vi fortsätter att följa Hans Fischers fotvandring genom kriget i Ryssland. Han är sjuk, han förlorar sin uniform och inskrivningsbok vid ett tillfälle när han får en eldspridare på sig. Hela uniformen brinner upp. Och han förlorar alla sina mannar i plutonen som helt enkelt inte orkar hålla marschtakten. De blir ett enkelt byte och måltavla för jagande ryska kulspruteförband. Så nu var det bara att lita till sig själv.
Jag la mig ner på dagen, kom och flerade mig, lite hål och massa halm ovanpå och så vilade jag på dagen och hoppas att de inte skulle upptäcka mig. Och sen så fort som det blev mörkt så började jag springa så fort som jag åkade. Men tack vare sjukdomen så var det inte större hastigheter jag kunde använda. Och jag såg många, många soldater som var så trötta och smutsiga vid sidan om som hade lagt sig och somnat och sådär. Och jag minns att det var en stor hög med vete, halm och sånt där. Och där låg en 15-20 stycken. Och jag tyckte att vi var nästan de sista. Så gick de dit och la sig. Och så frågar man, hur länge ska ni vara där och så där? Nu är ryssen snart här och så där. Ja, nu får det bli som det vill. Nu är vi trötta på detta. Nu ska vi inte gå längre. Så de blev ju tagna av ryssen. Antingen till fånga eller också blev de döda. Var ju vansinne. Alltså de var alldeles slut.
Efter att ha fått kontakt med de egna styrkorna längre västerut hamnar Hans Fischer på fältlasarett i Krivoj Rog och hoppas naturligtvis att så småningom komma hem till Tyskland på permission.
Och då var vi utanför Krivoj Rog och det var ryssen på gång. Man kunde höra artilleri eller redan. Så sa de, ja, i natt fick vi tag på två ryssar som hade hoppat med fallfärm. Så sa de att de här ska hem till Tyskland. Du får en ny inskrivningsbok. När har du varit på permission? Har det 2 år sedan eller 3? Ja, då får du permission nu. Här är permissionssedeln. Men du får lova att ta hand om de här 2. Anmäla dig på flygplatsen. Det står en lastbil där ute. Och så tar du dem med dit. Och så flyger du till Ostpreussen, Königsberg. Jag kom till flygplatsen. Lämnar de 2. Ryssar då. Hade pappren med mig som jag fick överlämna. Och så sa jag, ja, jag fick löfte att jag skulle lämna dem i Königsberg, de här 2 fångarna. Vi skulle flyga nu 10:45. Nej, sa han. Visserligen ska vi flyga nu, men det, vi har inte plats för dig. Vi binder ihop dem och så får de ligga. Det var ett bombplan, Heinkel 111. Och det var så överlastat redan, det var knappt plats en filt och lägga där. Var de la de här 2 ryssar, det vet inte jag. Men det var ingen plats för mig. Och sol var det. Och flygtrafik. Flygplan upp och flygplan ner. Vet du, det var en enda röra. Och jag satt där i en söderväg mot en barack och grät. Och ledsen och sjuk. Så det kunde man väl se. Skulle jag tro. Då kom det en underbefäl, en pilot alltså, ungefär samma grad som jag. Och så satte han sig bredvid och så där och frågade, vad är du för en? Vad gör du här? Vad har du här att göra? Och så berättade jag vad som hade hänt. Så sa han, ja, jag ska höra om det går flera plan som jag kan få dig med och så där. Har du pappren klara? Ja, visst, jag är här, har jag. Ja, men det är bara permissionssedel. Ja, det andra tog de ifrån mig, så de 2 ryssar jag hade med mig, de har fått sväck redan med det andra planet. Ja, så det blir värre. Så sa jag, varför kommer jag inte med det här planet? Ja, det begriper du väl. De ska skicka hem så mycket till sina fruar, allt möjligt som de har snott här och sånt där. Därför var planet överbelastat redan. Så sa han, okej du, jag ska fixa det för dig. Jag tycker det är synd om dig. Och så flög vi västerut. Du kan tänka dig en sån lycka, en sån där känsla när planet startade och man kunde lämna det bakom sig. Det går inte att beskriva. Flög järnvägslinjen västerut. Och var tredje, var fjärde by fanns inte liv, inte en människa. Hela byn var borta. Du fick bara se grundmuren och resten var borta. Och då kunde vara säker på att då låg ett lok eller några vagnar i diket eller i banvallen. Då hade partisaner varit framme och sprängt tåget då. Och jag höll på att räkna då, by efter by och hur många lok och hur många vagnar som fanns där. Nu vill jag inte överdriva det hela, men jag skulle tro när jag kom till 50 eller 60 så slutade jag räkna. Det var ju hemskt att se sådana mängder av lok och vagnar som låg där vid banvallen som partisanerna hade lyckats att spränga. Och som hänt då hade tyskarna antagligen gått in i byn och sagt här, det är härifrån det måste ha kommit. Ni måste ha gjort det eller hjälpt dem. Här finns partisaner eller här finns medhjälpare. Och sen har de slagit ner på just den bin och satt eld på allt. Vad hemskt att se från luften.
Partisaner och motståndsmän var ständigt en fara för den tyske soldaten. Och under den senare delen av transporten mot Tyskland och den väntande permissionen färdades Hans Fischer med tåg. Och några gånger blev permittenterna beordrade att söka reda på partisaner längs järnvägslinjen. Ett mycket riskabelt företag.
Partisanerna där, de kände trakten. Det var folk som bodde där, eller de var vana vid detta. De var inte på marken. De kröp upp i träna. Och när tyskarna passerade under dem, vet du, så lät de passera tills de hade nästan kommit förbi. Så sköt de bakifrån med kopist och allt möjligt mot dem. Och man gick ju inte i klungor, utan man gick med 5 eller 10 meters mellanrum. Och kommer du under så en hop där ryssarna sitter i träden och de skjuter bakifrån dig. Det är inte roligt. Du vet inte vad du ska göra. Du vet inte var du kommer ifrån. Vad gör du? Du springer för livet. Framåt. För att hålla kontakt med annan. Ja, det var något så vidrigt, vet du. Alltså, det är rena självmord, himmelfartskommando. Men jag har bara varit med om det en gång, aldrig mera, tänkte jag. Så jag har klarat mig också.
Hans Fischer nådde så småningom hemmet och fick äntligen sin permission, den första på flera år. Men snart var det dags igen och risken var naturligtvis stor att han skulle hamna på östfronten igen. Samlingsplats för permittenterna var Königsberg i Ostpreussen. Vi är nu framme vid årsskiftet 1943-44.
Och där stod en turgubbe i staben som kände igen mig. Klasskompis i skolan. Oj, oj, oj. Och vi pratade svit och alla mina matkuponger för choklad, för cigaretter och sånt där. Det köpte jag och så fick han det, för jag rökte inte. Jag tyckte inte om choklad heller. Ingen sprit heller. Och jag vet inte om det har påverkat honom. Man kan ju anse att det var en ren myta som han fick utav mig. Men man blev så glad när man träffade en gammal kompis som var välbehållen och i livet. Han var aldrig sårad heller. Han hade ett fint jobb också. Han delade in soldater i olika grupper vad de skulle gå till. Till öst eller väst eller sånt där. Och jag bad ju honom att vad än du gör, försök att icke skicka mig till öst igen mot Ryssland. För jag har fått nog. I alla fall, jag kom söderut. Förbi Rom, stannar inte ens där. Då kom jag till Monte Cassino. Och det var inte så lyckat heller. För där hade de ju bitit sig fast, tyskarna. Men det var bara fallskärmstrupper som låg där. Så som jag skulle bli tilldelad. Och jag anmälde mig där, jag var bara där en vecka. Och jag minns så väl att de hade så fina, du vet, klostret på berget där. Jag låg vid sidan om inåt landet. Det var så fina ställningar med skyttegravar, bunker och radio i varje bunker. Och jänkarna de sköt med artilleri och då var folket inne i ställningar i bunkrar och sånt där.
Hur kändes det då att plötsligt slåss mot amerikanerna?
Det var ett himmelrike, ungefär som man slogs mot vänner, jämställda. Alltså jag ansåg dem inte som fiende där. Jag var inte rädd för dem. Så tänkte, blir jag sårad eller tillfångetagen, okej, då är kriget slut för mig. Inte det minsta. Och det var synd om de stackar som anföll ner ifrån dalen och skulle upp på den här kullen. För de var så dumma jänkarna, de sköt med artilleri i flera timmar. Utan att förstöra mycket, för tyskarna satt inne i sina bunkrar, hade kulsprutor med sig, det blev inte träffat heller. Sen upphörde artillerield och då anföll infanteriet och då kom tyskarna ut och gjorde sina ställningar i de där stengatorna och kulsprutor och sopade bort dem. Så det är många jänkar som fick dödas eller stupade där till ingen nytta. För befälet var inte riktigt klokt där och jag rör upp dem så. De hade ju kunnat gå förbi, okej, låt en höjden bara i fred. Det var enkelt för dem att gå inåt landet eller frövägen förbi. Gå norr från och så uppåt. Så det begriper inte jag. Men jag var inte med till slutet tills det föll. Jag var det bara en vecka eller några dagar. Och mat fick man varje dag. Alltså det var ett himmelrike. Ja, varför skulle jag bort? Jo, jag skulle till utbildning. Då hade jag aldrig hoppat. Jag var ingen fallskärmjägare.
Slaget om Monte Cassino i Italien pågick under hela våren 1944. Först i mitten av maj lyckades polska soldater erövra klostret som hållits av tyskarna. Under större delen av den här perioden var Hans Fischer på ytterligare utbildning, nu till fallskärmsjägare, för att sättas in i striderna i Italien.
Men så kom ju turen. Invasionen började.
Ni är framme i juni 1944 alltså?
Ja. Så det bara packade ihop och så till järnvägsstationen, lastade på det mot väst. Mot Normandie alltså.
Extra nyhetsutsändning från TT. Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inlett. Deutsches Nachrichtenbüro meddelar. Den sedan länge väntade engelska och amerikanska invasionen har tidigt idag på morgonen inletts genom landsättning av fallskärmstyrkor i området kring Seinmynningen. Hamnen Le Havre bombarderas för närvarande intensivt. Sjöstridskrafter ur den tyska krigs...
Det sista och avgörande slaget mot det tredje riket har inletts. Massor med tyska soldater omgrupperas från de olika fronterna runt om i Europa för att möta offensiven i väster. Hans Fischer tjänstgör några veckor vid en flygplats strax utanför Paris, men varvar tjänstgöringen med ytterligare utbildning vid en fallskärmsjägarskola i Wittstock. Den 20 juli 1944 har Hans Fischer permission och befinner sig i Berlin.
Jag kom till Berlin 20 juli 1944, måste det ha varit. Vi kom inte ut där, var stängt. Där låg kulsprutor utanför riktade mot oss som kom från tåget. För järnvägsstationen där gick inte, var inte genomgående utan det var stopp helt enkelt. Ja, då hörde man, Hitler är död. Så där, nu blir det en annan regering. Ni kan inte komma ut, det är strider på gång och allt möjligt som de pratar om. Men efter någon timme eller några timmar så kom vi ut och de här gubbarna med sina kulsprutor, de var väck. Och den natten gick jag på en varieté i Berlin och då hörde jag i radion under varieténs gång så stängde de all musik och så hörde man i radion så var det Hitler. Nej, Himmler som talade om att de gjorde attentat mot Hitler. Och han överlevde, han blev skadad. Och från och med nu så har Himmler, eller han sa, från och med nu övertar jag säkerheten för riket. För Hitler och sånt där. Då var det Hitler som fick lämna mer makt till Himmler än han hade följt. Dessutom tror jag att den natten eller följande dag eller några dagar så tog de bort den militärhälsningen som vi hade haft förut. Vi hälsade ju inte med Hitlerhälsning utan vi hälsade genom att ha handen mot men det förbjöd Himmler då. Han gav order om att militären ska ta bort sin hälsning utan nu var det sträckt arm för alla.
Det var ju väldigt många höga militärer som stod bakom den sammansvärjningen.
Ja, Rommel till exempel.
Rommel till
som
exempel.
Som var hos oss i Nordfrankrike. Ja.
Hur reagerade du som soldat då när dina högsta chefer nästan då var med i en sammansvärjning mot Hitler?
Jag får nog säga att det var många av oss och även min kompanichef, han nästan sa rent ut, det var ju synd att de inte lyckades.
Vi börjar närma oss de sista dagarna i kriget för Hans Fischer. Han blir återigen kommenderad till Paris och Paris börjar bli en inringad stad. Den allierade fronten närmar sig mer och mer och vi befinner oss tidsmässigt dagarna kring den 20 augusti 1944. En kolonn soldater från Fischers kompani ska in till Paris för att hämta proviant och reservdelar. På tillbakavägen blir man indragen i en artilleristrid och ett av de tyska fordonen blir kvar mellan de stridande förbanden. En av chaufförerna går då dit för att hämta fordonet.
Han sa, jag har glömt journalen i bilen. Det måste jag ha. Det är order på, annars kan det hända olycka. Han gick ensam tillbaka, idiot. Och fick tag i boken. Och kom därifrån. Och så hade han 5 man bakom sig. Fransmän med gevär och vad det var, amerikanska uniform. Och jagade honom. Och detta var en by, fruktträdgårdar och sånt där var lätt att gömma sig. Och så kom han fram till bykanten. Det var en stor hög med hö eller halm. 5-6 meter hög och lika bred sådär. Och där gick han runt och vi låg 150 meter ifrån på en åker i en fruktträdgård. Och så stod han där och så jänkarna delade sig. 2 man gick runt bakom honom och de andra 2 från annat håll. Och så fick de honom till fångetaget. Upp med händerna. De genomsökte honom. Han hade inga vapen med sig. Och då fanns det. Jag vill inte säga idiot. Men något ljushuvud hos oss. Som siktar med gevär mot jänkarna. Ett gevär kan du tänka dig. Skjuta 4 man. Idiot. Så skjuter han ett skott mot de 4. Träffa en, men inte döda den. Vad gör de andra 3 eller 2? För de tog K-pisten och skjuter chauffören då. Så han sackar ner. Och så flyr de in i buskarna där i trädgården i byn och väcker är de. Och så ligger stackaren där, bara 100 meter, 150 meter ifrån dig. Och han sackar ner och skriker på hjälp dessutom. Och jamrar sig. Vad gör man? Vi hade sjukvårdare hos oss också, men jag visste inte vad. Och jag låg ju närmast då på den kanten, jag såg ju detta. Och jag hade inte lust att leta upp vem som hade lossat skottet mot jänkarna. Det var det dummaste man kan göra. Så låg han där ensam. Jag tog av mig vapen, allt onödigt som jag hade. Tog förbandslådan istället. Och så kröp jag dit. Och det var ju fritt fält, vet du. Och var inte det lättaste, det var lätt att pricka mig också. För då fanns jag fullt med jänkar nu i byn. Men jag kom fram till honom. Och fick se att han levde fortfarande. Och hade inte så farliga skott heller. Utan det var 4 eller 5 stycken. Började vid vänstra axeln där uppe. Ett skott. Och där ovanför hjärtat i närheten. Och så ner mot levern eller där. Genom lungorna mest. Och framsidan på bröstet när man öppnade det var små, små hål som du kunde sätta in i en penna bara. Inget blod. Men när man tog av ryggen då, vet du, la honom på magen och tittade bak. Det var uppfläckt, det var stort så du kunde nästan stoppa ner näven. Det var hemskt att se. Och så hade jag inte så mycket hansaplast. Man ska göra det lufttätt. Man ska ha hansaplast på. Så att inte luften kommer in i lungorna. Det var det viktigaste. Det visste jag. Och det gjorde jag på framsidan också. Men sen när jag la honom bak. Det klarade jag inte av. Det var bara blod. Så jag la honom tillbaka på ryggen. Så det tryckte på. Och sen ropade jag på sjukvården. Den sjukvårdaren som vi hade med oss. Han visste lite grann om så. Ropade på honom. Det var bara 100 meter. Och han kom faktiskt krypandes också. Och just när vi två höll på. Och la nödförband på honom. Trodde jag inte det kom ett helt gäng med civila fransmän, småpojkar. Jag vet inte hur gamla de var, 12-14 år, med tyska kåpisar och revolver och pistoler. Och sen kom det soldater också. Och jag fick ju stryk av vissa som stod in till sina stridsvagnar där och de sparkade. Och så hade jag fransmännen bakom mig, småpojkar, 5-6 stycken och en vuxen. Och var det någon som ville ge oss stryk så var det okej, så det var inte farligt. Och sen kom det en officer, en amerikan, jag kunde lite engelska, så frågade han mig på engelska om jag ville hjälpa honom och vara med och övertala tyska soldater att de skulle ge sig. De skulle inte göra motstånd. Men jag tackade nej, jag vågade inte, jag litar inte på honom riktigt. Och så blev jag förhörd av honom också. Han sa, vad har ni lagt ut mine, tallriksmine och sånt där som stridsvärden kan få. Men vi hade inte lagt ut några. Sen fick vi gräva hål, grava alltså för oss, för vi skulle skjutas. Och så fick vi sätta oss, nej, man fick stå med händerna i vädret framför hålen när det var gjorda. Och så skulle man vänta på att det skulle komma några kulsprutor och skjuta ner oss. Och det var ju nära döden, men det blev aldrig gjort. Och jag blev inlåst tillsammans med 100 man i ett bilgarage. Då. Men vi hade varit där 2 eller 3 dygn. Jag vet inte hur länge. Då öppnas de stora portarna. Och utanför står amerikanska lastbilar. Stora. Svarta soldater. Negra som körde. Och så sa de bara att vi skulle förflyttas till ett riktigt fångläge. Och att jänkarna, amerikanska armén, hade tagit hand om det hela.
Kriget är slut för Hans Fischer, soldaten i Tredje riket. Han blir tillfångatagen den 24 augusti 1944, samma dag som den tyska garnisonen i Paris kapitulerar för franska styrkor. Den tyske militärkommandanten i Paris, general von Scholtitz, hade order från Hitler att totalförstöra Paris om han inte kunde hålla staden, men generalen ignorerade Hitlers order och kapitulerade. Den 25 augusti höll de Gaulle sitt triumfartade intåg i staden. Och Hans Fischer är från och med nu i fångläger, först i Frankrike i ett läger utanför Le Mans.
Och där låg vi på julafton och där hade vi en sångkör som var 200 man stark utav dessa 5000. Och de bytte till sig uniform från flottan, marinen alltså, med blå krage, blå uniform. Och de sjöng på julafton då stilla natt och sånt detta. Jag tror inte det fanns någon i hallen som kunde hålla tårarna tillbaka. Så gripande är detta. Inget ljus, vet du. Mörkt är det. Och så höra dessa. Och det var riktiga utbildade sångare i den här kören. Som hade gjort detta innan. Alltså det var något så gripande. Det går inte att beskriva att höra detta.
Thank you.
Detta var julen 44, ja. Och då hade vi hört att Rundstedt hade gjort den nya offensiven då. Och därför blev jag flyttad. Tack vare detta att tyskarna gjorde den sista motoffensiven. Då gjorde de så, jänkarna, att alla som var utbildats flygplan, ubåt, stridsvagn, fallskärmsjägare, de fyra grupperna, skulle flyttas ifrån Frankrike ifall tyskarna skulle lyckas och ta några fångläger. Då ska de inte ha tillgång till specialutbildat folk. Så de skulle väck. Så jag kom på våren söderut via Marseille, Oran, med konvoj över till USA då.
Kriget börjar lida mot sitt slut. De allierade går över Ren i februari 1945. I april är Rorområdet inringat och i mitten av april befrias de första koncentrationslägrena, Bergen-Belsen och Buchenwald. Och en hel värld förfasas över tyskarnas illgärningar.
Första gången jag fick reda på detta, det var på båten när jag talade med en av besättningsmännen där. Och då talade man lite grann om vad som hade hänt och hur det såg ut. Och då fick man reda på detta och då fick jag reda på detta. Men jag trodde inte på honom då. Jag tänkte det här, det är radiopropaganda och det är hets mot Tyskland. Jag trodde inte på det förrän jag fick bevis i fångläger i USA. Där fick man se film. Och då fick man se alla möjliga tidningar. De tvingar oss att se film om koncentrationsläger. Ja, 2-3 gånger i veckan. Och de som inte ville gå dit tvingade dem med vapenvåld att gå dit. Det var utomhus på natten alltså. Titta på den filmen.
Hur reagerade du då?
Ja, det var något vidrigt att se detta. Man trodde inte riktigt på detta. Men mer och mer blev man ju överbevisat att det verkligen har förekommit. Även om man inte vill tro att någon har kunnat göra sånt. Det var ju så omänskligt, så vidrigt. Det var ju värre än vad ryssarna gjorde.
Som tysk soldat då, som har kämpat och stridit så att säga på ett mera ärofullt sätt, om man får uttrycka det så. Kände ni att det här med judeförföljelser, deportationer, utrotningar, det var någon annan som gjorde det? Det var inte tyskar som gjorde det, det var några andra. Är det så du kände det, menar du, eller?
Nej, det begrep jag att det måste vara tyskar. Men jag kunde inte begripa om det var folk från partiet eller om det var Gestapo eller om det var en särskilt utbildad folk som gjorde detta. Jag kunde inte begripa hur det kunde finnas folk som helt utan känsla, utan hjärta, kunna göra sådana saker. Alltså det begriper jag inte än idag hur sånt kan förekomma.
När du tittar tillbaka på hela den här tiden, det är 40 år sedan Stalingrad i år, det är 50 år sedan maktövertagandet i Tyskland, det är 30 år sedan cirka du kom till Sverige.
Mm.
Om vi ser på krigstiden, själva krigsåren, vad är det du, när du tänker på dem, vad är det du tänker mest på?
På alla liv, alla som jag har haft att göra med som inte är i livet idag, som offrades, vad då för, som är borta. Alla de som var med mig i början, som var instängda i Stalingrad till exempel, det var då över 300 000 ifrån början. Det gick väl 300 000 man åt och bara 5 000 eller var det 6 som klarade sig därifrån. Och alla de som jag har haft omkring mig på återtåget till Svarta havet och förbi. Vad var det för nytta till? Det är det man tänker på.
Tänker du på alla de som du själv har
dödat? Nej, det gör jag inte. Jag vet inte om man brukar göra det. Det är konstigt att man inte gör det. Man borde göra det lika väl, eftersom det måste vara en jämställdhet mellan oss. För de är inte sämre än dina egna, utan det är ungefär samma. Om det är civilbefolkningen i Ryssland eller Polen eller Tyskland, det är lika synd om alla. Men lika väl så gör jag inte det. Jag har inte samma medlidande med den röda soldaten till exempel. Varför inte det? Det kan inte jag svara på. Det kan bero på att om inte jag hade dödat honom först, så hade han dödat mig. Här gäller det ju bara antingen eller. Det är inte jag som ville ha det så, utan jag var ju tvungen att försvara mig så gott det går och överleva.
Soldatlivet, vad tänker du mest på det?
Ja, så som vi har haft det, alltså det värsta har jag knappast kunnat uttrycka i ord. Jag vet ju inte hur motsatsen till paradis skulle se ut, om man säger att det var ett helvete. Hur ser helvetet ut? Är detta som vi har varit med om, är det en bit av helvetet? Det var ju en blodig väg tillbaka. En lång väg, trots att man har haft en vän, om det är Gud eller om det är döden. Jag vet inte om de har styrt mig. Du har haft döden omkring dig dagligen, fast jag har inte tänkt så mycket på det. Men däremot har det ibland, när det har varit lugnt och fridfullt, inga skott, sådär. Då kom tankarna faktiskt, när man tittade upp mot himlen då till exempel. Man såg månen eller andra stjärnor till exempel. Då kom tanken, finns det någon där uppe som styr det hela, som ser vad vi gör? Men så länge som du är i strid och det händer något omkring dig, då är det bortkopplat. Du tänker inte på sånt. Du tänker inte på dem där hemma heller. Utan du tänker på din egen person, ditt liv och de närmaste. Hur man ska överleva. Sen är det inte mer.
Tycker du det är svårt att berätta om detta idag? Att återuppleva det? För det är ju faktiskt det vi har gjort lite här nu.
Det är ju väldigt svårt att berätta. När vi började och det var kallt och snö, då har jag svårt. Jag har svårt att sova då. Jag blir påmind om sådana saker. Men nu när våren är på gång och blommorna sticker upp så där, då är det inte farligt. Sen beror det mycket på vem är det jag talar med. Det är väldigt lätt att tala till dig till exempel. Jag tror inte att jag hade mot en främmande person som hade kommit med sådana frågor som du har ställt mot mig. Absolut hade jag vägrat, aldrig. Men det som jag helst av allt vill tala till, det är våra barn i skolan. För de lär sig alltid något utav detta som andra har genomgått. Och detta måste ju vara något av värde för den nya generationen, så de inte ska glömma. Dels, vad var det som hände för 50 år sedan? Eller 60 år sedan? Hur kan det komma sig att en som Hitler och ett sånt parti kan få makten över ett folk som nyss har genomgått ett krig? 14-18. De hade ju knappast repat sig. Det var ju arbetslöshet och allt sånt. Hur kan det vara möjligt? Varför stoppar de inte sånt? Det fanns socialdemokrater, det fanns kommunister, det fanns allt möjligt. Visserligen fanns det nazister, men det var ju bara en tredjedel. Varför kunde man inte stoppa detta? Och dessutom, det har man ju talat om många gånger, varför kan inte den andra staten, om det nu är England eller Frankrike spelar in, ingripa lite tidigare? Hur kan England tro på Chamberlain när han kom tillbaka och sa, viftande med pappret, aldrig mer krig i vår tid? Och sen hände det strax efteråt. Varför kunde inte fransmännen ingripet redan då 34-35, när tyskarna gick över Rhinlandet och la militären dit? Fransmännen såg hur tyskarna byggde upp Västvallen till exempel. Ingenting hände. Och tyskarna rustade upp, de byggde krigsfartyg och sånt där. Ingen gjorde något från de andra.
Hur har dina krigsupplevelser påverkat ditt sätt att se på livet överhuvudtaget?
Jag har blivit gladare. Jag uppskattar saker som normala människor inte skulle glädjas över.
Är du rädd för att dö idag efter alla dina upplevelser?
Nej. Och det har jag aldrig varit. På sätt och vis så har jag faktiskt förlitat mig på delvis turen som alltid har följt mig redan hemma i kasernerna och även nu. Och sen har det i bakhuvudet har det väl funnits en viss tanke på att här är den högre makt. Mitt öde är antagligen bestämt av någon. Men jag kan inte bevisa vem det är som styr mig. Så har jag uppfattat det.
Om du skulle vilja säga någonting till folk som lyssnar på detta, vad skulle du vilja säga då?
För det första ska de vara vaksamma mot vad som kan hända. För man säger att historien kommer aldrig att upprepas. Men jag säger tvärtom, detta som har hänt kan hända igen. Vi har haft det sista världskriget till exempel. Sen dess har vi haft 150 andra krig eller sånt där. Du ser hela världen. Och om man är för slö och passiv så kan detta hända på nytt. Man låter andra gå och välja den ledaren, den regeringen som man inte vill ha genom att man är passiv. Man är egoist, man tänker på sitt som man har och som man vill skaffa sig. Man värnar om det som man har skaffat sig. Man struntar i vännen eller grannen eller medmänniskan. Och det vill jag säga, det ska de sluta med. Utan man ska samarbeta, man ska inte isolera sig. Och så ska man försöka att arbeta fram en ny generation som är mogen att kunna styra landet sedan så som vi vill ha det när vi blir gamla, så det inte upprepas som det var i Tyskland.
Ni har hört berättelsen om Hans Fischer, soldat i Tredje riket. En vanlig soldat i Deutsche Wehrmacht som överlevde det andra världskriget. Kvar på slagfälten ligger 3 250 000 andra tyska soldater. Sovjetunionen förlorade 7 miljoner soldater. Japan 1 175 000. Italien 390 000, Förenta staterna 314 000, brittiska samväldet 326 000, Frankrike